Nu ska vi se på en del varnande exempel där vi hittar dessa kännetecken och villfarelsens röda tråd. Om vi först tittar lite på några av 1800-talets falska profeter så ska vi se att det inte är helt olikt dagens falska profeter. Skillnaden är bara den att idag så stämmer de ofta in på hela den här listan av kännetecken som vi har tittat på, och det är ju otäckt. Vi börjar med mormonerna. Som du kanske vet så var det en ung man vid namn Joseph Smith som startade det som i folkmun kom att kallas mormonerna. Han kom ur en evangelisk väckelse runt år 1820. Denne Joseph Smith, han predikade att Gud hade varit en vanlig människa men sedan utvecklats till att bli den Gud han är idag, och att han bor på en annan planet som heter Kolob. På samma sätt ska människan bli gudomlig och komma i samma nivå som Gud själv. Josef undervisade också att det finns en mängd olika gudar i universum. Och han var intresserad av magi, så han försökte säkert framkalla tecken och under med detta. Var började då alltsammans? Jo, han säger sig ha fått besök av en ängel som kallade sig Moroni. Och denna ande förmedlade dessa läror som mormonerna står för än idag. Vi ser alltså degradering av Gud och upphöjelse av människan. Och vi ser undervisning som inte stämmer med Bibelns sanningar. Och då måste vi fråga oss vem som stod i dessa änglakläder. Sedan ska vi titta på Jehovas vittnen. Det var Charles Russell som startade Jehovas vittnen i slutet på 1800-talet. Han kom ur den reformerta kyrkan. Russell sa själv att han fick en rad änglabesök och att han fick ta emot uppenbarelser direkt från Gud. Och inom Jehovas vittnen sägs också att de äldste fått ta emot undervisning från änglar. Vad fick de då för undervisning? Jo, vi kan till exempel titta i Jehovas vittnens bibelöversättning och i till exempel Johannes evangeliet kapitel 1 och vers 1. Där står det så här i Jehovas vittnens bibel. I begynnelsen var ordet, och ordet var med Gud, och ordet var en Gud med litet g. Alltså att Jesus bara var en Gud bland andra gudar. Och för att få stöd för denna villfarelse så vände sig faktiskt Jehovas vittnen till ett spiritistiskt medium. Och han hette Johannes Greber. Och med hjälp av meddelanden från andevärlden så hjälpte han till med Jehovas vittnens egna bibelöversättning. Visst är det märkligt. Charles Russell undervisade också att Jesus i himlen var densamme som ängeln. Ärkeängeln Mikael. Han kom sen till jorden som en vanlig människa, och när han uppstod efter sin död så var detta en på nytt födelse. Och den skedde bara andligen. Jesus är alltså hos Jehovas vittnen inget mer än en på nytt född människa som inte existerar kroppsligen. Och vi ser alltså även här degradering av Jesus. Och då måste vi fråga oss vem det är som utger sig för att vara en ängel när han talar till Jehovas vittnens ledning. Vi ska komma ihåg att Jesus är Gud och han behöver inte bli född på nytt. Sen så ska vi titta på Christian Science, de som på svenska heter kristen vetenskap. På 1870-talet så startade Mary Eddy Baker den här okulta och gnostiska rörelsen Christian Science. Hon kom också ur den reformerta kyrkan. Och under en sjukdomstid så fick hon ta emot en uppenbarelse ifrån Jesus, sa hon. Och den ledde då fram till denna rörelses bildande. Christian Science, de undervisar att bara det andliga är det verkliga, och att det fysiska och att det materiella ska man inte ta intryck ifrån. Sjukdomar till exempel är bara illusioner som botas med andlig kunskap. Det är detta man brukar kalla för gnosticism. Och som den första kyrkan också fick fightas mycket allvarligt mot. Jag tar med Mary Eddie Baker här i exemplen eftersom hennes läror starkt påverkat den amerikanska trosrörelsens största teolog, Essek W. Kenyon. Han gick nämligen på ett universitet som hade anknytning till Christian Science och han har medgett att deras lära påverkade honom mycket. Kenyon kom så småningom fram till villoläran om att Jesus dog andligen, att han blev född på nytt och att vi är helt jämlika med Jesus. Här har du också exempel på degradering av Jesus och upphöjelse av människan. En bit av villfarelsens röda tråd, antikrists ande, som löper genom historien. Och då ska vi hoppa fram lite till mitten av 1900-talet och se på den här tråden där. Och där hittar vi Moon-rörelsen, som jag pratade om i förra programmet också. Den grundades 1954 av koreanen Sun Myung Moon och han kom ur en metodistväckelse i Korea. Moon säger att Jesus visade sig för honom 1935 och Jesus ska då ha sagt att Moon skulle fullgöra det uppdrag som Jesus misslyckades med. Precis som Jehovas vittnen så omfattas även Moon-rörelsen av den falska läran att Jesus blev född på nytt. Moon har också själv utropat sig till Messias och hans fru har fått titeln Kristi brud. Känner du igen den läran? Alla troende par i Moon-rörelsen som gifter sig alltså kan också uppnå en Messias-status. Moon-rörelsens huvudmål är en enda världsreligion där Moon är den store ledaren. Och här har du ytterligare ett exempel på degradering av Jesus och upphöjelse av människan. En bit av den röda tråden, antikrists ande, som har slingrat sig ytterligare ett stycke fram i historien. Nu ska vi hoppa till nutid och The Word of Faith Movement, alltså trosrörelsen i USA. Och varför tar jag då upp den? Jo, för här har du förkunnare som stämmer in på vart enda ett av de kännetecken som jag tidigare nämnde. Och då måste man reagera. Inom denna rörelse så finns förkunnare som Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Oral Roberts, Benny Hinn, Roberts Liardon, Charles Capps, Rodney Howard Brown, John Avanzi, Paul Crouch, Morris Sorello med flera. Samtliga dessa herrar stämmer in på att de kommer ur de kristna leden, de agerar i Jesu namn, de gör tecken och under som lockar på stora skaror, de drar Guds folk till sig, de utger sig för att vara gudar och Kristus. De säger sig ha en alldeles särskild smörjelse. Deras förkunnelse fokuserar på kraftgärningar istället för korset. Och pengar och framgång är det som kanske är allra mest i fokus i deras rörelser. Dessutom säger allihop att de antingen mött Jesus eller mött änglar som förmedlat undervisning eller så får de uppenbarelser och profetior. Och slutligen så undervisar de samma utjämningsteologi där Jesus degraderas till en pånyttfödd människa och där människan upphöjs till gudomlig nivå, den röda tråden som vi är på jakt efter. Den teologi som trosrörelsen i USA byggt upp och som all förkunnelse om fullständig hälsa och rikedom och framgång vilar på är i stort sett densamma för alla de här förkunnarna. Denna teologi, den är en mycket allvarlig villfarelse. Kortfattat säger den så här, att Adam var i lustgården Guds avbild och jämlik med Gud. Han var Gud manifesterad i köttet. Han var insatt att råda så som en gud här på jorden. När Adam syndade så överlämnade han makten till Satan, som nu är denna världens gud och regerar på jorden. Och eftersom Gud hade överlämnat all makt på jorden till Adam, så kan inte Gud ingripa här. Och Gud iscensätter därför en plan för att föra människorna tillbaka till deras gudomliga status, och det sker genom Jesus. Det här är, som du hör, allvarliga tillägg till Bibelns undervisning där människan upphöjs till gudar, precis så som Satan vill få oss att sträva. Sedan kommer ytterligare allvarliga tillägg till Bibeln när det gäller Jesu försoningsverk. Här säger man att försoningen inte skedde på korset utan i helvetet, där Jesus plågades av onda andar i 3 dagar och 3 nätter. Under den här händelsen så förlorade Jesus sin gudomliga ande och blev ett med Satans natur. En förkunnare uttrycker det så här, att Jesus blev genomrutten. När tortyren i helvetet sedan var över så blev Jesus född på nytt i sin ande. Han blev på så sätt den första människan som gick denna väg, och han öppnade så vägen för oss att bli precis som han. Och detta gör att dessa predikanter säger att vi är Kristus och att vi är gudar. Men samtidigt har man ju faktiskt sagt att Jesus var en varelse som kunde dö andligen och sedan födas på nytt. Den återkommande degraderingen alltså. Man våldför sig på Bibelns sanning att Jesus är Gud, att han inte kan dö andligen, att han inte behöver bli född på nytt, och att det är en våldsam skillnad på oss och Jesus. Jag ska ta några citat på det här, så får du höra att det är så här som de undervisar. Kenneth Copeland, han säger så här, citat: Adam var inte underordnad Gud. Orsaken till att Gud skapade Adam var hans önskan att reproducera sig själv. I Edens lustgård gjorde han det. Adam var så lik Gud som det går att bli. På precis samma sätt som Jesus då han kom till jorden sa Adam: om du har sett mig har du sett fadern. Adam i Edens lustgård var Gud manifesterad i köttet. Och vidare så säger Kenneth Copeland så här: du har inte en Gud inom dig, du är en. Du måste inse att du inte är andligt schizofren, hälften Gud och hälften Satan. Du är helt och hållet Gud. Kenneth Copelands fru Gloria Copeland, hon skriver så här i en bok: efter att Jesus blev gjord till synd blev han tvungen att födas på nytt. Alltså är Jesus en på nytt född man. Och det var slutcitatet där. Och Kenneth Copeland säger dessutom, precis som mormonerna, att Gud bor på en annan planet och att jorden är en liten kopia av den planeten. På samma sätt är vi kopior av Gud enligt Copeland. Benny Hinn, han har sagt så här: jag är en liten messias som vandrar på jorden. Och då ska du veta att den smörjelse som Benny Hinn säger sig ha, säger han att han fick genom att besöka Catherine Kuhlmans grav. Hon som alltså var en av USA:s mest kända helande förkunnare. Den bibliska vägen för att bli smörjd i helige ande och få del av hans gåvor, det är inte att besöka gravar. Det kan du vara säker på. Maurice Cirello, han har sagt så här: när jag står här, broder, så är det inte Maurice Cirello du ser. Det är Gud du ser. Det är Jesus du tittar på. Och det här är att tala stora ord och att rekommendera sig själv, vill jag lova. Kenneth Hagin då, han säger att han har fått sin undervisning genom direkta möten med Jesus. Trots detta är faktiskt mycket av undervisningen i hans böcker exakta plagiat ur böcker som Essek W. Kenyon skrivit. Och det finns avslöjande bevis och uppställningar på detta som man kan ta del av. Men lyssna på några citat ifrån Hagins skriverier. Det står så här, här kommer nu ett långt citat. Den troende är lika mycket en inkarnation av Gud som Jesus är det. Vi är Kristus. Vi har blivit satta på majestätets högra sida. Allt har blivit lagt under våra fötter. Jag ska avbryta citatet där och säga att här upphöjs alltså människan till gudomlig status och vi blir utlovade en tron på Guds nivå. Precis så som Satan ville ha det, om du minns det bibelordet. Sen säger Hagen så här om Jesu andliga död. Andlig död betyder mer än att vara skild från Gud. Det innebär också att ha Satans natur. Jesus smakade döden, den andliga döden. Man kommer aldrig till insikt om auktoriteten i Jesu namn förrän man förstår detta faktum. Nere i det lidandes fängelse, nere i själva helvetet, tillfredsställde Jesus rättvisans krav för var och en av oss eftersom han dog i vårt ställe. Under det att Gud öste sin vrede och dom över Jesus så kände Jesus att detta bröt hans och faderns gemenskap fullständigt. Varför behövde Jesus födas? För att bli som vi är, separerad från Gud. Han smakade den andliga döden för varje människa. Jesus var den första personen som någonsin fötts på nytt. Och det var slut på citaten där. Det var lite blandade citat. Här hör du att Hagen skiljer kraftigt på Gud och Jesus. Jesus degraderas till något annat än Gud. Och det gör han när Hagen säger att Jesus blev ett med Satans natur och att han sedan föddes på nytt. Men Gud kan inte bli ett med Satan. Och Gud behöver inte bli född på nytt. Det är alltså inte Bibelns undervisning. Det hoppas jag att du förstår. Återigen så kan vi identifiera här Antikrists ande som dyker upp som en röd tråd i historien. Och återigen så sker det mitt i Guds församling och i Jesu namn. Om det nu är så att du gillar någon av de här förkunnarna så är det dags att du nu vaknar upp och ser hur riktigt allvarligt det här är. För det här är vår tids avfall och en förberedelse till det stora avfall som ska komma i ändens tid.